Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Välkomna till Pareto Podcast, avsnitt 59. Idag ska vi prata med Björn Armfelt som nu mera är grundare i ett eget riskanalysbolag. Men han har ett långt CV som vi ska få ett smakprov av alldeles strax. Vi ska prata om marknadsläget just nu. Hur tänker han i hela den här Ukraina-krisen? Han är ju expert på riskhantering så jag är intresserad av hur han har positionerat sig. Jag vill också höra mer om hans portfölj och sen så på slutet så kommer han bjuda på 9 gyllene regler för bättre avkastning. Men han la på vägen hit till ytterligare en punkt så nu blir det 10 gyllene regler. Varmt välkommen Björn.
Tack.
Du har ju ett ganska långt CV. Du var ju här och poddade förra året också. Då gick vi igenom några punkterna, men man kan väl nämna att du bland annat har varit vd på 2 ställen. Du har varit finansdirektör, kassachef, aktieförvaltare. Du har många styrelseuppdrag, valutahandlare. Vad ska man säga mer?
Ja, alltså det som är intressant med det du nämner, det handlar inte så mycket om titlarna i sig utan det är liksom bra erfarenheter. Utan egentligen är man väl fel person att samla på titlar eftersom jag är 100% meritokrat. Då. Så att, men de finns ju där, det är inte mer med det.
De finns där och...
Ja, det är inget problem så. Utan,
nej, det är inte ett kort CV du har.
Nej, det är rätt. Ja, och jag har ingen monokel på mig.
Nej. Men vad, nu jobbar du med riskhantering.
Ja.
Hur ser dina dagar ut nu för tiden?
Ja, i samband med att jag slutade på Apotekspensionsstiftelsen som vd så tänkte jag vad jag ska göra nu. Och då var det som lockade var ett, sätta upp ett eget family office. Genom som anställd så har man ju enorma begränsningar vad det gäller att sköta sina egna pensionspengar. Och sen hjälpa några släktingar med att sköta deras pengar. Och sen fick jag förfrågan från några större börsbolag och hjälpa dem med sina pensionsstiftelser. Så att, jag hjälper bland annat Atlas Copco och Saab. Och det känns väldigt bra.
Mm.
Så att, några kunder, några familjepengar och sen försöker jag göra så gott jag kan av det hela. Det, just att det är risk, betoning på risk beror ju på placeringshorisonten är ju kortare nu så det blir ju ett annat sätt att se på risk. Sitter i en pensionsstiftelse så kanske du har 5, 10, 15 års placeringshorisont. Nu är den ju mycket kortare. Jag ligger någonstans mellan 1 och 2 år.
Ja.
Så att det har gått från relativ avkastning till absolut avkastning då.
Men jag tycker inte man ska förväxla riskhantering med tråkig förvaltning. För att jag vet ju att du är ju riktig aktiebörshaj och blankar och går lång och har många olika strategier. Så att bara för att du jobbar med riskhantering, du köper ju inte bara räntepapper om man säger så.
Nej, men alltså om du tittar på ett mynt där det står risk på ena sidan och så vänder du på myntet så står det ju chans på andra sidan myntet. Och det är klart att du måste ju så att säga givetvis samarbeta med chans och risk. Och det är väl därför jag är så sugen på att liksom förbättra riskdelen eftersom chans har aldrig varit något problem för mig. Utan jag vet förra gången jag var här, vi får väl marknadsföra den förra podden va?
Ja, det tycker jag. Ja,
den håller fortfarande faktiskt. Mm. Vi kanske hinner beröra den lite grann. Men då sa jag då att förvaltningen har väl mer liknat en fotbollsmatch när man vinner med 5-3 och nu vill jag gå mot 4-1. Så att dra ner avkastningen något men till lägre risk. Mm. Så att, och dessutom tycker jag att det finns mycket ogjort på risksidan. Och där, när du kontaktade mig, det var ju några veckor före den här då berömda invasionen. Så att nu slumpade det sig så att hux flux så har väl mitt ämne kanske gått ifrån tråkigt och ointressant till helt plötsligt mycket relevant och kanske lite större intresse. För vi kommer ju prata mycket risk och jag tycker generellt att kunskapen och intresset framförallt vad det gäller risk är ju extremt lågt. Det ligger lite i människans natur. Jag tror att det var 1532 som Machiavelli skrev fursten. Och det har inte hänt så mycket på 500 år.
Nej.
Där står vi. Med dålig riskhantering.
Ja, och mycket risk i marknaden. För som du säger, nu har vi ju många orosmoment att hantera. Och även när jag mejlade dig för 3 veckor sedan, då var det också väldigt mycket risk i marknaden. Man var rädd för högre räntor. Man var rädd för en rekordhög inflation. Man var rädd för hur Fed skulle agera. Och hela den biten. Och sen så till råga på allt då fick vi Ukraina-invasionen. Hur ser du på marknadsläget just nu?
Jag tror att man nästan får börja med vårt, hur vi ska liksom se ihop det på slutet på den här listan, hur man ska generellt liksom agera i alla marknader. Och där har jag skrivit klart och tydligt att lägg ingen tid på prognoser, vilket är ofrånkomligt, så några prognoser gör man och i vissa lägen gör man prognoser, men lägg mer tid på riskhanteringen.
Det är liksom, men är inte riskhanteringen en form av prognos?
Nej, det är det inte, för att om jag säger så här att jag vet inte om börsen ska gå upp eller ner, då är jag ju beroende av att jag gissar rätt. Är jag skicklig på riskhantering så kan jag ju få till en portfölj som klarar sig någorlunda i båda riktningar. För jag jobbar ju liksom inte med linjära risker, jag jobbar ju liksom med asymmetriska risker med att jag använder mycket optioner då. Men jag blankar ett 5, 6, 7 bolag och så köper jag 30 och då kommer man säga att jag är netto och jag är lång. Men de där 7 har ju höga värderingar och de där 30 tycker jag har skapliga värderingar.
Men hur hanterar du det som händer just nu? Ja, för det, någonstans måste man ju ändå bena ut vad det är som sker.
Ja, men det är väldigt enkelt när vi sen går igenom modellen, tror jag alla kommer förstå att man måste ha en plan. Och planen den gör man ju innan man tar sin affärsbeslut. Och jag har ju en plan att min horisont är 1,5 år. Jag har en 5-årsportfölj, jag har en kvartalsportfölj och jag har en veckoportfölj. 5-årsportföljen där har jag inte gjort någonting i princip. Utan där har jag ju mina då bolag och kupongbolag som jag tror på långsiktigt. Och i 3-månadersportföljen där har jag ju varit väldigt hårt blankad. Och den håller jag på att stänga igen nu. Och i veckoportföljen så har jag inte så många positioner på. Men där köpte jag i morse OMX-index. Så att jag tror
du tror att det kommer vända nu? Eller varför
alltså, den heter veckoportfölj så är det en veckosyn. Så en vecka kan ju vara 3 dagar och en vecka kan ju vara en månad. Men den hade jag trott att det här är något att ha över sommaren, då hade jag lagt den i 3-månadersportföljen. Så att i min plan det är att för att hålla disciplinen uppe så vill jag inte blanda affärsidéer i en depå. För då är ju risk att man säger så här, men det kommer någon rekyl här, så köper man och så har man tagit ett dåligt beslut. Om den nog ligger tillsammans med allt annat så vet man till slut inte vad som är vad. Så det gäller ju att bygga liksom en struktur för att hantera risk. Det är därför jag gärna skulle vilja träffa många och liksom hjälpa till på risksidan. För jag har lagt rätt mycket energi på det.
Ska vi gå in på dina 9 gyllene regler på en gång? För det känns som att du återkommer till den hela tiden. Så vi kanske ska gå igenom den på en gång.
Vi vänder upp och ner på hela programmet.
Ja.
Ja, flexibilitet. Nummer 1. Och den är liksom. Om man inte förstår den då ska man inte hålla på med aktier. Att aktiekurser drivs bara i princip nästan bara 2 saker. Vinster. Så man måste ha lite koll på vinster. Och bolag som förlorar så är det förhoppningsvis framtida vinster. Och sen räntan. Och det här är en sån här kontrollfråga man kan ställa. Om räntan flyttar sig 1 procentenhet. Alltså från 0 till 1 eller 1 till 2 eller 4 till 5 och sådär. Och går in och bara räknar rent numeriskt, rent matematiskt. Så ändras då summan nuvärde med 20%. Eller 18 eller 16. Lite beroende på vad du väljer. Så att man glömmer ju lätt då att räntan inte har så stor betydelse. Eller man kan tycka att 0 eller 1 är ungefär lika lågt. Men alltså varje procentenhet så summan nuvärde går ju då från 0 till 1 så sjunker det med 18. Och från 1 till 2 så sjunker det med 15. Och från 2 till 3 så blir det 13-14 och så vidare. Så att den nedgången som vi har haft i år före invasionen det var ju cirka 20. Och då kan man säga att räntan har ju stigit mer än 1% i den amerikanska avkastningskurvan. Så då kan man ju tycka att 20 var inte så mycket enligt summa nuvärdetänket. Sen finns det ju alla andra variabler som givetvis styr en aktievärdering. Men eftersom aktiekurserna bara styrs av två saker så kan man inte negligera räntan. Och sen då var bolagsvinsterna, det är ju ganska självklart då. Bara för att avsluta punkt nummer ett också, det, jag vet inte hur många gånger man har hört det här, there's no alternative, men jag menar, tänk på hur många krascher vi har haft senaste åren. Jag menar, det argumentet biter inte på mig. Jag förstår ju att på marginalen så har en viss betydelse, men det, den delen är så pass liten relativt räntedelen och aktievinstdelen. Så att jag tycker nästan man kan skippa den.
Ja. Och tvåan? Ha en konkret plan.
Om man ska lyckas med att liksom göra bra affärer så måste man ju ha en infrastruktur. Liksom. Det är ju, man vill inte komma in att du måste tvingas att köpa eller sälja någonting. Du vill ha en struktur där du liksom har koll på dina avtal och koll på dina kostnader. Du har koll på vad du får göra och inte göra. Det är bara ett bra ramverk till sig, så självt ökar ju oddsen för att lyckas. Så att man måste bestämma sig innan vad syftet är, så att säga, med aktieförvaltning.
Och det här du har delat upp dina portföljer i olika tidshorisonter och...
Ja, alltså mitt upplägg ska man ju inte kopiera, för det passar ju bara mig. Det kanske finns någon annan som sitter ungefär samma sits, så kan ju ta liksom, om de tycker att det låter bra, ta delar av det. Utan man måste ju, det som är svårt när man ska göra sin plan, och det är väl där jag liksom sitter och funderar lite på, det är ju att jag har ju väldigt många innehav, jag har ju ett 50-tal innehav. Om man tittar på Gustav Douglas och Melker Körling, som är bra förebilder, de hade väl kanske 5-6-7. Så att det är klart att det är lockande ibland att gå ner och ha en mer koncentrerad portfölj. Men jag är inte riktigt där. Och jag tror inte att det passar mig.
Nej.
Det, eftersom jag är mer makro, trading, inriktad. Jag är inte en som kommer att lägga 5 veckor och läsa ett bolag. Alltså.
Nej, men om vi går tillbaka till punkt 1 då. Förstår du vad som driver aktiekursen om du har så många?
Det är ju mer en principiell fråga som driver aktiekurser, så att det påverkar inte antalet. Däremot är det ju lite lockande och kanske bli extremt bra på 7 bolag eller 5 bolag och bara äga dem. Den kittlar den tanken, men jag är inte där.
Men det är ju ändå fundamentalt också vad som driver en aktiekurs. Det är ju inte bara principiellt eller räntor eller makro.
Nej, alltså det är ju, vinsterna är ju viktigare än räntan, det är den ju.
Ja.
Men räntan är viktigare kanske än vad många tror då.
Mm.
Och det är därför lite intressant det som händer nu. Det är ju att mina innovationen, så den förväntade ränteuppgången kanske pausar. Och då kommer ju hela den här switchen från tillväxtaktier in i value. Den kanske får reversera här ett tag nu då. Vi har ju sett en del tillväxtaktier nu i Sverige som har pignat till något.
Ja. Nummer 3. Riskhantering, som kanske är det du brinner för mest, känns det som.
Ja, alltså allting hänger ihop någonstans, så att det är inte att det här är liksom separata punkter, men bara ett bra exempel som jag, bara för jag vill ju vara så konkret som möjligt, ordet riskhantering, det är ju upp till var och ens betraktelse, men något som man lätt trampar snett i, det är extrapolering. Det är bara ett exempel på dålig riskhantering, att det som går upp kommer alltid gå upp och det som kommer gå ner kommer alltid gå ner. Jag menar, vi har ett bolag som trendar neråt, så måste man ju ta reda på varför det går ner. När, oavsett vilket skäl det är, så kommer du hitta en del bolag som trendar neråt där det är ganska uppenbart att något kommer att hända. Säljer av något, köper till något, byter ledning, marknaden blir bättre. Alltså det är ju så otroligt mycket som händer. Så därför har jag ju bland affärsidéerna då att köpa aktier som har sjunkit mycket, och där jag ser att antingen blir marknaden bättre eller också kommer man skruva på affärsidén eller vad som helst. Ett bra exempel är Attendo, när vi redan nämnt första aktien. Men man tar Attendo ligger 30-80 eller vad det nu ligger, och det krävs inte mycket för att det ska bli 40. Och hur många aktier har du 33% uppsida i på 12-18 månader med låg risk? Så där tycker jag är en bra risk-reward då. Men jag har ju många andra bra exempel som vi kommer till senare. Mm. Och samma sak, extrapolering på uppsidan. Men vi har ju så, ja, vi kan ju nämna 50 bolag som har bara trendat. Och helt plötsligt blir nyckeltalen, om man har bolag som värderas till 40 gånger omsättning. Alltså då vet man att det kommer att gå ner. Det är bara frågan om när.
Så MIPS? Att,
Ja, alltså MIPS, jag har ju berättat för dig att jag hade ju förra gången här en värderingsmodell som tog 3-4 minuter och tyckte att det låter ju bekvämt. Nu har jag ju byggt en som tar 60 sekunder, då hamnar MIPS på 300.
Alltså kurs, snackar vi kurs nu?
Ja, den handlar ju 725.
Ja, så då kan man ju räkna ut att du inte är särskilt...
Nej, jag menar, och dessutom har den handlat 12.50. Så att det är klart att det är viktigt att på 12.50 ska man vara extremt negativ.
Men det känns ju
som
att NIPS och NIB är sådana bolag som alltid bara går upp.
Ja, nej, men alltså... Men om tittar du mars 2020...
Då gick ju allt ner.
Ja, så att... Det är det jag menar på att med bra riskhantering så... Jag menar, du ringde mig och var ju rätt glad, du minns det va? Du sa, du, det är den första jag pratade med som är glad. Det berodde på att mina blankningar kickade in ordentligt. Och även i mars 2020 hade jag ju många blankningar som jag stängde. Så att, sen hade jag lite på långsidan så att jag var inte helt nöjd, men det var ändå okej. Men alltså riskhantering är ett stort ämne. Man måste liksom tycka det är kul och intressant och spännande med riskhantering. Och sen är det då, hur ska du läsa rent praktiskt? Alltså i mitt fall, jag använder mycket optioner och blankningar. Sen man kan ju bara göra så att man, ibland har man 70% cash och ibland har man 20% cash. Bara glider mellan 20 och 70.
Kanske ha lite lägenhet också, fastigheter.
Ja.
Är det ett sätt att riskhantera?
Ja, absolut. Men det är klart man får komma ihåg att räntan är ju rätt viktig där också.
Nummer 4 tycker jag är lite intressant. Lyssna bara på framgångsrika med riktiga pengar. Vad menar du med riktiga pengar?
Ja, det förr kallar man ju för pilotskolan. Om jag säger så här att jag tycker inte ni ska äga den aktien, så vill jag ju trycka på de aktier som jag har blankat. Eller överväger att blanka. Och de aktier som jag tror på sen finns att hända. Och det har jag ju köpt.
Nummer 5.
Ja.
Läs.
Läs. Jo, det är klart att...
det räcker med att man läser 60 sekunder.
Ja, men alltså, jag läser ju rätt mycket, framförallt nu då när jag inte har ett kontorsjobb 8-5 eller 8-7 eller vad det nu var. Så det är klart att man läser ju liksom makro.
Vad läser du för något?
Ja, jag läser faktiskt lite för mycket politik eftersom jag har blivit politiskt intresserad. Så jag läser väldigt mycket politik. Men å andra sidan så finns det en beröringspunkt mellan politik och makro.
Men är det dagspress du läser eller är det böcker eller vad är det du...
Allt. Ja. Jag har precis läst en bok som var väldigt intressant som heter When Money Dies. Som en skotte som heter Ferguson har skrivit som handlar om när pengar blev värdelösa i Tyskland 1923. Och det intressanta är att nästa år är 100-årsjubileum. Får vi se om vi får börja tapetsera med sedlar igen då. Från Weimarrepubliken.
Vad läser du för tidningar då dagligen?
Ja, alltså det är inga roliga tidningar. Alltså. Det, tyvärr blir det för mycket. Eftersom jag är då, som vi kommer till sista punkten, väldigt kyrktornsorienterad. Det vill säga jag köper mycket Sverige i Norden. Så blir det ju Dagens Industri och Svenska Dagbladet och DN. Men jag försöker läsa lite mer än så. Men det blir mycket liksom att läsa enskilda artiklar så på nätet.
Ja, för jag menar, även fast man investerar i det som är nära, så är det som är nära påverkat av USA och världen och omvärlden.
Absolut.
Så man kan ju inte ignorera det heller.
Nej, nej, så är det ju.
Räkna, nummer 6.
Ja. Det gör jag ju mycket då. Jag bygger då egna Excel-snurror där jag sitter och räknar då.
Vad puttar du in för olika variabler där?
Väldigt enkelt. Det vi har pratat om, jag stoppar in en... beroende på det för bolag så stoppar jag in ungefär antingen vad vinsten är här och nu eller en normaliserad vinst. Och sen stoppar jag in hur mycket jag tror den här vinsten kan stiga realt över en 5 eller 10 år.
Gör du en prognos då eller vad gör du då?
Nej, jag gör så att låt oss säga att bolag har, vi tar Evolution.
Mm.
Då har man vinst på 35 eller vad det är. Och sen tittar jag vad börskursen är och sen tittar jag implicit, det vill säga hur mycket i kursen, hur mycket måste vinsten öka för att den ska vara värd 1100, om den handlar 1100. Ja, då ser jag då. Ja, då måste vinsten stiga med 8-10% per år. Och eftersom de har väldigt höga vinstökningar här i början då, så kan jag ibland lägga lite högre i början och lite mindre på slutet. Men jag börjar alltid med en linjär uppräkning och då kan jag se, är det här realistiskt eller inte? Och några bolag så inser jag att om allt klaffar så kommer de förmodligen inte försvara sin värdering. Och det är ju de jag blankar då.
Ja.
Ja.
Men om allt ser ut och klaffar då? Det kan man ju inte veta.
Nej, men jag tycker jag är helt rationell. För att om allt klaffar så kommer ändå inte börskursen att stiga. Okay. Eftersom det ligger redan i kursen.
Mm.
De är redan
där.
Så
vad gör du då?
Ja, då blankar jag.
Men vad vill du se i?
Ja, men om jag ser ett bolag, vi kan ju ta, ja, vi ska ju gå på mina listor, som Fortnox. Den handlar, inte nu, nu har den ju gått ner rätt mycket, så att det har jag haft lite rätt här ett tag nu då, men den handlar ju då 40-50 gånger omsättning. Alltså om du tittar historiskt, om du köper 100 bolag med den värderingen, så kanske två blir en bra investering och 98 blir förluster. Handlar på 100 års vinster. Och då vill jag vara väldigt tydlig med att jag tycker ett fantastiskt bra bolag. Det är bara att det är en dålig aktie. Alltså de växer, de har bra produkter, de vidgar sitt program. Men i kursen, om den handlar, nu har de ju gjort en split då, men om den handlar 50, 60, 70 efter split, då måste de ju in i Tyskland.
Mm.
Och Frankrike. Och jag har lite svårt att tro att om man är bra på att sälja bokföringssystem i Sverige, att man helt plötsligt bara ska komma in på tyska marknaden och göra om tricket. Jag tror inte det. Jag tror inte liksom affärsidén går att liksom duplicera hur som helst.
Mm, och då är den för dyr.
Oh!
Kan du ta något positivt exempel då? Någon som du tycker är för billig?
Ja, Tendo har vi närmt, men ja. Det finns många. Men det bygger lite på att någonting måste ju hända liksom. Och det tror jag att det gör, annars skulle jag inte köpa aktien.
Ja.
Där är det något som är billigt. Alltså, ja. Telia, men det har jag inte köpt. Men den liksom hamnar ju på listan. Men jag har köpt HK Scan.
Och då har du lagt in det i modellen. Hur mycket växer de och hur mycket måste de
fortsätta?
Ja,
ingen tillväxt alls.
Det behöver ingenting för
Nej. Det är bara
så du är en value investor?
Absolut.
Det är du?
Ja, alltså något grovt kan man ju säga att jag köper oftast value och blankar oftast tillväxt. Men ja, jag äger ju många tillväxtbolag också.
Mm.
Nu har jag köpt Evolution till exempelvis. Den tyckte jag blev lite för billig. Så att den tycker jag är värd 12, 13, 1400. Sen har man den här stämningsrisken på halsen. Men den får man ta. Om man tittar på MAN Scania, du tittar på Ericsson och du tittar på BP. Om du tittar på alla de här bolagen som har åkt dit på amerikanska stämningar, så ryker ju 3-12 månaders vinst. Och liksom, det är klart, kortsiktigt känns det ju inte bra. Men bolagen tål ju åka dit på det. Jag tror inte att det blir något, men det är bara en ren känsla jag har. Alltså. Ja. Vad det gäller Evolutions räkning. Visst, det är ingen rök utan eld.
Nej. Punkt nummer 7. Då har vi lite makro. Inte makro, utan lite makro.
Ja, så mycket makro, men kanske inte så mycket tid. För att makro ändrar man inte uppfattning så ofta. Jag sitter liksom inte och säger så här, på torsdag klockan 16 så kommer nästa inköpschefsindex. Utan jag har ju liksom långa rullande idéer om liksom ränta, långa rullande idéer om BNP-tillväxt, långa rullande idéer om valutakurser. Så att det är inte någon sån här liksom. Jag sitter liksom inte, och nu måste jag skriva in i kalendern här, klockan 16 måste jag liksom vara på alerten för att se om det blir 51,1 eller 53.
Men Fed-möte då, det är väl intressant?
Ja, det är ju ganska praktiskt för 8 på kvällen, så då är man inte upptagen med någon annan. Nej, men det är klart. Alltså där, men jag bara känner, har jag något att bidra med och liksom, kan jag göra bättre analys av.
Ja, men du som gillar ränta, kan inte förändra din räntesyn då? Eller något,
ja, men jag bara
där
räknar med att det blir förmodligen några höjningar. Mer än så behöver jag inte liksom.
Så du sitter inte och så här kollar på Powells liksom ansiktsmimikspel och man försöker se hawkish eller så ut?
Nej, men jag tror att när jag var här förra gången så berättade jag liksom att det var egentligen 4 saker jag tittade på. Det var ju makro. Det var bottom-up, så det är inte så att jag inte struntar i bolagsanalys. Och sen så var det ju då teknisk analys och street smartness. Och street smartness, det är ju riskhanteringen, att när jag köper något så köper jag sällan allt på en gång, utan jag köper lite stöten. Samma sak när jag säljer, så släpper jag av lite i stöten. Så att det är mycket, mycket jobba mycket med transcher liksom, både på köp- och säljsidan.
Så lite makro, nummer 8. Lite bolagsanalys.
Ja, ja. Nej, men alltså, det, är väl, det beror ju helt och hållet på vad det är för bransch. Alltså. Jag menar,
kommer man in här de första 7 punkterna, tänker man ju att du tittar inte ens på vad de gör.
Jo, det gör jag. Men alltså, det finns många som kan mer.
Okej.
Okay. Ja. Men då kan man ju säga så, då viger man ju sig åt att säga att bolagsanalys tar så mycket tid, sen är dagen slut. Och jag köper det. Det är liksom, då är du Melker Schörling, och jag tror inte Gustav Douglas sitter och funderar så mycket på vad Fed gör. Utan han säger bara att jag hittar 8 bra bolag i Latour. Liksom, och då köper han ju Tomra liksom, som han tycker då. Det här är bra bolag närmsta 30 åren med liksom miljöstämpel och samla upp burkar och allting.
Mm. Men som Fortnox, det är ju ändå någonting som har fått dig att tro att de inte kommer lyckas i Tyskland och Europa, och de inte kommer kunna implementera sin bokföringssystem där som de gjort i Sverige. Och Evolution, det är ju någonting som får dig att tro att de kommer fortfarande att växa, och det kommer vara folk som spelar, och det är ett bra bolag, och de...
Ja, ja, nej,
så
men
det
alltså,
är någonstans så...
Jo, jo, men därför jag skriver lite bolagsanalys, men jag gör inte bara bolagsanalys. Och sen beror det helt enkelt på vad det är för bransch. Jag menar, som bank, det blir ju ett makrokål mest. Boliden blir ju mycket liksom delvis ett makrokål. Så råvarupriserna följer man lite grann. När man är klar med det, då är man klar med Boliden. Man behöver inte hålla på liksom 5 timmar och läsa Boliden.
Men för det är väl ändå någonstans... Man måste förstå bolagsanalysen för att förstå nummer 1, vad som driver vinsterna.
Absolut. Så är det. Så att det är inte så att jag skippat det.
Nej.
Men det är inte... Bolagsanalysen får tävla med all annan tid. Man försöker vara rationell och säga vad är det, vad ska jag ägna den här dagen åt då? Så att det får ju bli en blandning av 4 saker då.
Mm.
Så att om du bara håller på med bolagsanalys, då kanske du inte hinner med riskhantering. Du säger nu ska jag köpa det här för jag har läst en analys. Det här ska man bara ha. Och så kanske man glömmer bort att göra 5 trancher.
Mm.
Så att det är ju det att bolagsanalys har ju liksom högre status än prata trancher. Alltså om jag säger, kan du berätta hur du gör dina trancher? Ja, men jag köper på 100 och går ner till 90. Det har inte kommit någon ny information som är negativ. Då köper jag på 90 och går upp till 110. Då är jag disciplinerad och nöjer mig med den första posten. Jaha. Det är ju ingen liksom högstatus diskussion.
Ja, men det är ju lite nyan. Teknisk analys.
Ja, men teknisk analys, det är mer... När jag hittar någonting, så jag är ju rädd att vara sist in i någonting som ser bra ut. Och det vet jag, när vi var här förra gången så pratade vi NEL, vätgasbolaget i Norge. Och jag sa ju också det att där är ett ganska stort innehav som jag har som håller på att sälja av nu. Men ändå gillar jag jag gillar ju konceptet. Men när jag ser på charten så inser jag att det där kommer ju att pausa. Och det gjorde det också. Så att ja, det är kanske dags att köpa lite NEL nu då.
Sist men inte minst, din nya
Ja,
regel.
Den är inte ny. Det var bara det att jag tror att sitter man i Sverige och är intresserad av aktier, så utbudet är så enormt. Så varför liksom gå över ån efter vatten? Alltså, och därför kallas det då lite slarvigt med kyrktornsprincipen, att du ska kunna se alla dina investeringar från kyrktornet, det vill säga. Du köper en svensk bank, du köper inte en kinesisk bank och så vidare och så vidare och så vidare.
Mm. Inte ens om den kinesiska banken ser jättebillig ut.
Nej, jag vet Warren Buffett, som hur boring eller hur tråkigt den låter, som ändå någonstans är en förebild. Han skulle köpa koreanska aktier, och då satt han ju i 12 månader och läste koreansk redovisning. Det är inte alla som gör det. Eller i princip bara han som gör det. Nej. Alltså, nej. Alltså, man kanske möjligtvis kan köpa en Kina-fond, men jag bara känner det att det finns tusentals affärsmöjligheter i Sverige och Norden och kanske Europa. Varför? Jag har breddat mig tillräckligt mycket, så då slipper jag det där.
Mm.
Ja. Jag har ju breddat mig mycket på, liksom, på produktsidan då.
Så det var alltså dina 10 gyllene regler?
Ja, alltså, jag tror att om det är någon som lyssnar och tycker det är bra att man sätter sig ner och funderar lite vad man håller på med, så ska man ju, tycker jag, skriva en egen sån här lista. Sen någon av de här passar den inte eller tycker man inte är relevant, då stryker man den, och sen kanske man har några andra punkter själv. ja, då får man väl föra på det där. Men det, jag tror det är bra liksom någon gång att fundera lite vad är det bra, vad är det dåligt, vad vill jag göra, vad liksom, hur, för det här bygger lite också på hur man inkomster, balansräkningar, ålder, det ena med det andra, det påverkar ju givetvis mycket.
Ja, och intresse. Vissa kanske inte har intresse av att läsa jättemycket och läsa in massa på makro. Då kan man ju fokusera på bolagsanalys istället.
Ja.
Hitta sin nisch där.
Jag vet, det var någon som berättade om något norskt företag som hade hittat någon ny vajer som vägde lite mindre än vajrar gjorde generellt i marknaden. Det var en fantastisk innovation. Då hade jag lite svårt att liksom, jag lyssnade artigt, men det var inte så där att jag blev exalterad, utan jag tyckte det kanske var roligare att prata lite makro eller någonting.
Men ska vi prata lite mer makro då?
Eller om du vill gå in på
jag vill
jättegärna
gå in på din portfölj också, men
jag
vill bara veta, vad tror du om marknaden? Ja. Alltså, kommer börsen gå upp? Vi har ju haft väldigt tråkiga veckor, månader.
Ja,
vi har haft
mig.
En sektorrotation, nej, men för mig, vi jämförde våra portföljer innan du, och jag blev ju inte jätteglad.
Nej, men din horisont är längre än min.
Men vad tror du om börsen? Du som inte gör några prognoser, gör det nu i alla fall. Ja.
Nej, men alltså, vi kan ju först prata om prognoser och sen hur ska man hantera det liksom rent praktiskt. Och då är vi tillbaka till det här, vad gör jag med riktiga pengar? Så att det inte bara blir en massa floskler hit och dit, det kan gå upp och det kan gå ner och det kan gå sidled. Utan jag är ju fortfarande lång aktier, men det jag har på långa sidan, och det kommer vi gå igenom sen, det kommer alla se. Det är inte några så här superroliga aktier förutom Evolution kanske och några till. Så jag har väl 5-6 som skulle kunna stiga rent. Utan det är ju mest kupongbolag då. Så att jag tror ändå att börsen är högre om 1-2 år. Men jag tror inte att det är så mycket högre. Och det beror ju på att det som händer nu, och det är helt uppenbart, att förra gången här pratade vi om hur fantastisk globaliseringen har varit. Och vi pratade också om att det kommer alltid hack i kurvan på globaliseringen. Och det vi ser nu är kanske det största hacket på länge. För att vad jag både hoppas och tror är att förutom att man inser att en av våra grannländer stökar till det, det är ju att precis så som vi är väldigt beroende, inte bara av olja och gas från Ryssland, vi är också beroende av titan. Och de har en väldigt stor andel av världsproduktionen av många viktiga råvaror för hela techindustrin. Så kommer man förmodligen börja tänka då samma vad det gäller Kina då. Att man inte blir för beroende av en leverantör. Utan, och då får vi ju mer, då kommer ju de fördelar vi har haft med globalisering kommer ju då, det kommer komma en hel del liksom kostnadsökningar och man tittar på liksom varuförsörjning och lite sånt där. Men jag tror ändå någonstans att det här hade ändå hänt förr eller senare på något sätt. Så att det är lika bra att ta i det nu liksom.
Vad menar du hade hänt?
Hack i globaliseringskurvan, det var bara frågan där, vad är katalysatorn? Nu råkade det bli den här invasionen, men vi har ju sett mycket krångel med andra också. Jag bara hörde en väldigt intressant siffra om dagen att 92% av alla halvledare produceras i Taiwan. Det känns ju sådär. Och halvledare produceras ju av titan och neon. Och titanen finns i Ryssland och neonen finns i Ukraina. Så du förstår ju liksom att det. Och det här är ju bara, då pratar vi halvledare, det finns ju alla möjliga produkter med komponenter och hit och dit. Så att det kommer bli lite stökigt här nu. Så att därför känns det som att börsen kommer ju inte liksom springa iväg. Men då är vi tillbaka till punkten ett. Vad är det som styr börsen? Räntan. Så att det innebär då att om man säger så att hacket i kurvan, eller om vi tar den i den här ordningen, börsen har gått ner för räntorna stiger. Nu blir det kanske en paus. Så att kanske börsen kan gå upp 10%, men då har vi hacket i globaliseringen som kanske kostar 10-15%. Så att det kommer nog inte bara rusa iväg på uppsidan som det gjorde 2020 från april och framåt, utan Jag tror ändå lägre räntor någonstans kommer, eller räntehöjningarna kommer ju inte bli av på samma sätt. Och därför tror jag då, det här är ju en liten vild tanke som mer är en chansning, men det är att Riks-centralbankernas inflationsmål på 2%, som i min värld låter, ja, får vi säga Cocobello, säger vi det. Nej, men alltså det är någonting från 70-talet som Nya Zeeland implementerade. Det passar liksom inte i dagen.
Vad ska man ha då?
Alltså det låter lite flummigt, men jag tror man måste snudd på att ha en inverterad penningpolitik. Att när det går som bäst så, och inflationen sjunker, då får du höja räntan och vice versa. Så att nu kanske vi får då, eller i alla fall uteblivna höjningar trots att vi har inflation.
Mm.
Och då får vi en väldigt, väldigt, väldigt låg realränta. Och väldigt, väldigt låg realränta är ju bra för investeringar, och det är kanske det som gör att börsen ändå håller då.
Men tror du att tillväxtaktier kanske kommer få en comeback nu då?
Absolut. Och det beror på den här ränteeffekten. För nu har alla sagt att om räntan går från 0 till 3 eller till 2, då ska ju allt annat lika där den är 30-40%. Och vi var ju, om du tittar på Nasdaq 2021, jag vet inte om du har sett diagrammet X, de 5 största bolagen, då gick ju Nasdaq ner 25%. Medan totalindex gick upp 20, det är ändå en rätt stor skillnad på 45%. Så att,
vad tror du om räntehöjningar då?
Alltså det som händer nu, självklart så blir det ju färre allt annat lika. Jag tror man kommer åberopa att det här är en extrem situation. Men därför jag menar på att jag tror penningpolitik, det måste bara liksom göras om på något sätt. Jag menar, hade man kört den omvända penningpolitiken och höjt räntorna nu i samband med de senaste åren när inflationen har legat kring nära noll, då hade vi ju varit bättre rustade nu. Då hade vi ju kunnat sänka räntan.
Ja, men så räntehöjningar kommer ske, men inte i den takten som var planerat innan kanske då?
Nej, men
kanske
om du ser
investment... För det är väl, alltså många räntehöjningar nu är ju inprisade.
Jo, men alltså om du ser investmentbankerna, de var väl ungefär som svenska politiker att de skulle tävla om vem som skulle anställa flest poliser. Det var ju 5 höjningar, 7 höjningar, 9 höjningar, 11 höjningar. Och det bygger på att du måste ju ha något sensationellt för att få någon uppmärksamhet. Så att det systemet ligger ju liksom att sticka ut. Jag tror att man kan nog, om jag bara får dra till någonting, man kan nog parallell förflytta allt det där ner en 2-3 snäpp. Alltså.
Så 2 höjningar kanske?
Alltså snittet var ju högre än, säg att om snittet var 5-6 här för någon månad sedan, så kanske vi hamnar på 2-3 någonting.
Mm. Ja, men det låter lite lovande. Då ska vi gå in på din portfölj och se vad du har där just nu. Tittar vi på din första långportfölj. Du har ju som du har sagt delat upp dina portföljer i olika teman.
Ja, och depåer. Det är, eftersom det inte kostar någonting att öppna nya depåer nu för tiden, så det är ett otroligt bra sätt att liksom hålla isär sina affärsidéer, om man nu väljer flera, att köra en affärsidé per depå.
Mm. Och den första här, är det din...
Det är 5 år.
5-årsportföljen, där har vi Akelius. Men nu ser vi att det har ett kanadensiskt bolag, och då undrar jag, kan du från din kyrka se det här bolaget?
Ja, men där slumpade så att jag tog... Och de hade skannat 7000 bolag, och det här var nummer 1 på deras lista.
Mm.
Och då berättade de också i sak varför de just hade fastnat för det här kanadensiska bolaget som håller på med. Det är lite tetrapack.
Ah, okay. Ja, men det är bra. Man kan alltså bortse från vissa av punkterna på din lista. Men alla punkter måste inte vara uppfyllda av dina 9-10 gyllene regler för att du ska göra en investering.
Nej, men då kan man säga så att de som hade gjort den här screeningen sitter i Stockholm. Så att jag menar, man kan säga det var...
Du såg dem.
Det var kyrktornsprincipen för att träffa dem på deras kontor.
Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra. Du är flexibel. Det gillar jag. Akelius, Cascades.
Ja, Akelius är intressant, för att där kan man prata om bra riskhanterare.
Okej.
Okay. Ja, men de har ju sålt hyreshus för 90 miljarder bara för några månader sedan till Heimstaden och någon till, tror jag.
Ja.
Och nu har de en gigantisk kassa, så vad de gör nu, det är ju hoppas på att det blir lite stökigt här med närmsta månaderna, och kanske kan köpa tillbaka fastigheter lite billigare. Och sen köper de ju då också i länder där värderingarna ändå är etablerade länder i hälften mot Sverige.
Du har också Cibus. Gillar du fastigheter, eller är det...
Jag gillar Cibus.
Du gillar Cibus?
Ja, jag gillar inte fastigheter, men jag gillar Cibus för de är ju specialiserade. De har ju bara livsmedelsfastigheter.
Mm, lite sån här, vad säger man? Nödvändiga konsumentvaror.
Ja, nu blev ju aktien lite dyrare på 280, men på 230 tycker jag är en okej att äga.
Absolut. Månadsutdelare, är det någonting som du tycker om?
Alltså jag är förvånad över att inte fler gör det.
Det kommer väl bli mer?
Ja, ja absolut. Jo, nej men det kommer absolut. Men det är ju också så med teknikens hjälp så är det inte så svårt att ha månadsutdelning.
Nej.
Det är inte så, liksom, så mycket manuellt vad jag förstår.
En liten månadspeng där. Så har du en bank också, Commerzbank, tyskt.
Ja, men tack och lov så sålde jag 90% här för 10 dagar sedan. De tar ju stryk nu då, ordentligt. Så att, jag gör ofta så att om jag har någon aktie som jag tror på lång sikt, men den rusar iväg snabbt och den når målkursen snabbt, finns det ingen anledning att sitta och behålla den. Men då säljer jag inte allt, för att det är bra att behålla en liten del för att kunna fortsätta bevaka den. För annars försvinner den lite från shortlist. Mm. Nu har jag liksom shortlist med ett litet innehav då. Så den skulle jag absolut kunna tänka mig att köpa. Ja, kanske rent och tittar efter mina. Får se.
Mm. Intervac, det är tillväxt.
Ja, Intervac eller mer en tillfällighet att jag äger eftersom.
Jag tycker jag gillar inte vack.
Ja, men vad som hände var också det
att mot hästar, och de har ju varit lite i de har haft lite negativ publicitet.
Ja, vårt intresse började med att vår egen häst fick kvarka.
Ja.
Så vi har ju sett det på nära hand. Och den sjukhusräkningen som kom ifrån Ultuna, det var väldigt bra att vi hade en försäkring, kan jag säga. Så att det finns enormt mycket pengar att spara på det här, och det här kommer ju bli en global produkt.
Så här har vi kyrktornsprincipen tillämpad.
Ja, nej, men det är också det att jag köper ju inte bara så att säga värdeaktier.
Nej.
Utan det här är ju, patenten är ju på plats alltså.
Ja.
Det är ingenting så här.
Men vad var det som kom då? För det kom ju några negativa artiklar kring det här.
Ja, men det var ju någon dam från Länsstyrelsen som sa att det här vaccinet fungerar inte. Och sen fick ju vdn gå ut och berätta, jo det gör det visst. Så att jag tror inte att han kunde ha sagt det. Det visar ju lite att det finns risker där ute som man inte kan förutse. Det var väl ingen som trodde att någon från Länsstyrelsen skulle liksom kommentera ett bolag. Så den gick ju ner 50% på några dagar.
Ja. Ja.
Ja, då passade jag faktiskt på att köpa till lite för att... inte vackert spännande bolag. Men där känns det nästan som att man gör en liten insats också för festarna faktiskt.
Ja.
Ja.
Så har vi lite mer bank, komplett bank.
Ja, det
är... Tittar vi mot Norge.
Ja, den där banken har jag ägt länge. Det är väl en av de sämre innehaven här sedan jag var här förra gången. Den har ju varit uppe och handlat på 19 någon gång, och nu handlar den 6,50. Ja, när jag ser på värderingen, alltså det krävs inte mycket för att de ska tjäna en krona per aktie. Då pratar vi P-tal 6. Och nu ska de göra en stor investering här också nu. Och jag tycker ändå, de har ju ändå exponering mot nordisk makro, det är där liksom hushållen finns och sådär. Så att det känns ju ändå som att det krävs otroligt lite för det ska inte gick en årsaktie.
Mm. Self Storage Group, också norskt.
Ja, det är ju, det känns som en ny trend att folk ska förvara saker på alla ledder, samma med när de flyttar, byter bostäder, skaffar mindre bostäder. Så det är egentligen, den är lagt liksom lite under fastighetskonceptet.
Är det billigt?
Ja.
Hur billigt?
Jag tror att det är P-tal 10-11 någonting. Men den får du kolla.
Den ska jag kolla upp.
Mm.
Sen har vi lite Solna Berg Property, skogsfonder också.
Solna Berg har ju mycket av. Det finns en stor nackdel med den. Det är ju att det är dålig likviditet i aktien. Men annars... är det ju långa, långa, långa hyresavtal med IF. Så att den platsar ju nästan som en obligation.
Mm. Ja. Mm. Surgical Science är också kul. Med
tech. Ja, där har du ett till. Ja. Nej, men jag kunde inte låta bli. Där tyckte jag affärsidén var för intressant, så där tog jag en post. Men den har jag ju svårt att räkna hem. Men jag tror ändå att...
Var du föll för någonting här? Vad var det du föll för?
Ja, men det var att... penetreringen är så otroligt låg. De har hamnat på svart i resultaträkningen. Och trots pandemin som har gjort att de har fått liksom dra ner på expansionstakten så har de ändå lyckats med allt det här samtidigt. Så jag inser liksom att när pandemin har lagt sig och du kan dra parallellen med hur man utbildar piloter så kommer man ju utbilda läkare och allting som har med utbildning och distans och allting att göra. Alltså det kommer bli en sån fart på hur du kan sprida kompetens globalt.
Ja, robotkirurgi och medicinsk träning via simulatorer. Det känns ju jätteintressant. Ja. Hela medtech tycker jag känns intressant. Och det är ju en sektor som också har handlats ner.
Ja, men när jag blickar tillbaka, skulle jag ha gjort saker annorlunda så hade jag ju lagt mycket större del av portföljen tematiskt. Nu har jag då lite vätgas, men alldeles för lite, men det kan vara intressant att titta på det igen för att det sprang iväg lite för mycket. Men
nu slängde du in vätgas här från sidan.
Ja, vi kommer till det. Men det här är ju typiskt en tematisk, alltså en revolutionerande affärsidé.
Ja, så har vi Viva Wine Group.
Ja, det tyckte jag var, den köpte jag som en ren value. Så att när jag såg att de handlar på börsvärde på 5 miljarder och tjänar nästan 500 miljoner så känns som det är stabil verksamhet.
Vad gör de då? Det skvallras i namnet att de jobbar med vin.
Det är det enda de gör. De importerar vin från hela världen och säljer i Sverige.
Det är Systembolaget.
De har sitt. Jag har till och med ringt och tipsat dem om några producenter.
Alltså, någon speciellt distrikt du gillar?
Katalanska viner.
Jaha.
Priorater och Torres.
Ja. Det var ett sidospår. Sen har vi också några andra portföljer. Vi kan väl prata lite om din korta portfölj också.
Ja, den var ju rätt stor då om vi backar några veckor tillbaka. Och det är klart, går börsen ner 20% snabbt, då liksom, det ligger ju i sakens natur att eftersom börsen oftare går upp än ner så har man ju alltid, är det alltid tufft och blanka. Man har oftast oddsen emot sig. Så att där har jag skurit ner mycket, så jag har stängt många blankningar. Jag hade en stor blankning i Lime Technologies. Den har gått från 500 till 250. Så den nollade ut. Jag tycker fortfarande en dyr aktie, men inte tillräckligt dyr för att liksom vara blankad. Och sen har jag en stor blankning i Vitrolife. Den har jag inte rört. Den och Fortnox är väl de som jag tycker liksom är... De får ligga kvar där, för de är så dyra så att även om börsen går upp så tror jag de kommer givetvis rekylera lite grann. Men jag tror att till slut kommer verkligheten ikapp dem alltså. Så att de, eftersom jag är absolut avkastare så har jag inga problem att ta förluster på blankningar. Men just nu så genererar man en hel del pengar.
Sen ser vi Latour.
Och det är ju bara väldigt enkelt. Dyra innehav, handlat till premie. Bure har jag haft stora blankningar i, de har jag stängt. Jag tyckte det får räcka med Vitrolife. Men även deras andra innehav är högt värderade. Men det jag vill vara tydlig med att alla de här blankningarna är otroligt bra bolag. Så det har absolut ingenting med bolagen att göra.
Bara med kursen.
Bara värderingen.
Mm. Ja. Hur ska vi sammanfatta läget nu, Robjörn?
Ja, jag tycker att eftersom mitt budskap är riskhantering så kan vi väl avsluta med lite riskhantering.
Det tycker jag.
Jag har så långa listor och gamla PM. Jag kan inte skicka alla PM. Då kommer din inkorg att sprängas. Men jag vet att jag skrev för 2-3 år sedan så skulle jag skriva om de 25 största riskerna i finansmarknaden. Och den blev 37. Så att det är inget svårt att hitta risker. Men nu är vi tillbaka till det här med man måste ju titta på chanser också då och väga ihop allting. Och det jag lite saknar är väl liksom att det är brist på riskhantering, det vågar jag påstå. Och då kan man säga så här, om man har 5, 10, 15, 20 års horisont så då behöver man kanske inte fundera lika mycket på risk. Men jag tycker ändå att även om man har en lång horisont så kan man väl någon gång kanske... Behöver inte vara fullinvesterad jämnt. Någon gång kan man kanske lätta av en fjärdedel eller en tredjedel av portföljen och liksom köpa tillbaka. Eller byta innehav eller göra någonting då. Så att jag hoppas ju nu på att det blir en ökat intresse för riskhantering. Nu har jag så många bra kunder så att det är inte därför jag säger det. Utan. nej, men jag tycker ändå lite intressant. Jag märker det när jag träffar börsbolag att det tar bara 5 minuter så nästan känner jag liksom, är de här bra på att hantera risk? Alltså när jag åker till Atlas Copco så det sitter ju i väggen att de är duktiga på att hantera risk. Och jag tror fler bolag, jag förstår inte varför de inte kan ta rygg på duktiga riskhanterare, för att är du bra på att hantera risk, framförallt finansiell risk är extra intressant, för den går ju att mäta. Men du kan mäta ränterisker, du kan mäta aktierisker, du kan mäta likviditetsrisker. Nästan alla likviditetsrisker är det som är svårast att mäta, men finansiella risker går ju att sätta en siffra på som är hyggligt liksom adekvat. Så,
så vilka risker ser du nu då?
Ja, vi kan bara prata snabbt om produkterna då. Det är ju det som enklaste sättet, och det är för mig fullständigt gåta att inte fler satsar på det, det är ju att använda optioner. Det är ett perfekt risk. Alltså alla människor som jobbar ute i industrin och jobbar i finanssektorn, och alla har väl en hemförsäkring. Men de försäkrar inte liksom sina aktieportföljer. Och kombinationsmöjligheterna är ju oändliga.
Kan du inte beskriva lite hur du jobbar med optioner om man vill ha lite inspiration?
Ja, absolut. Eftersom kapitalbindningen är rätt stor i de här kupongbolagen som du rabblade nyss med Cibus och Akelius och alla de här, så tycker jag någonstans att large caps är lite för tråkigt. Men jag vill liksom inte helt lämna den sektorn, så att du frågade mig tidigare vad jag tycker om Astra. Om jag gillar Astra då, så köper jag inte Astra, utan då säljer jag en säljoption. Och så får jag in en premie.
Du säljer en säljoption, du köper inte en köpoption.
Nej, jag gillar premier in.
Kan du berätta varför?
Jo, för att i den här punkten 1, när jag gjorde min plan, så allting byggde på kassaflöden. Så att det är därför jag har kupongbolag, då får jag kuponger. När jag byggde min optionsportfölj så säljer jag ju optioner, då får jag in premier. Och sen i de här vecko- och 3 månaders portföljerna, så förhoppningsvis blir det fler bra beslut än dåliga beslut. Och då blir det också lite kassaflöde in. Så att det är allting. Jag ska inte slå index, jag ska ha stora liksom kassaflöden.
Men så om du gillar ett bolag så säljer du en säljoption. Vad avgör att du inte köper aktien istället för att sälja en säljoption?
För att jag försökte liksom, precis som man gör ute i industrin, så försöker du optimera hur du fördelar kapitalet liksom. En optimal kapitalbindning. Köp Astra för mig, det binder för mycket kapital. Då kan jag lika bra sälja en säljoption. Det blir ju inte samma effekt. Jag menar, går kursen upp 20% så har jag ju tjänat pengar, men det har jag ändå gjort, kan man säga, fel då. Men jag tävlar ju inte mot index. Jag tävlar ju mot 0 eller 5% eller 14, eller det ska bara inte bli minus 20.
Hur gör du mer med optioner?
Ja, det var bara ett exempel i mängden. Sen kan det också vara så att om jag sitter snett i en aktie som jag köpt lite för dyrt, men jag tycker ändå att det är okej att äga den, då säljer jag ju köpoptioner mot innehavet.
Till exempel Evo nu då? Om det
ja, det har jag sålt. Det sålde jag faktiskt i förrgår. Mars köpoptioner på 1200.
Ja.
Som jag köpte dem lite för tidigt.
Okej, okay, så om man hamnar snett i ett dyrt bolag, då kan man köpa en säljoption?
Ja. Men det är ju också så att jag brukar hålla föreläsningar om optioner. Och det är så att det är nog det tråkigaste ämnet som det finns att föreläsa om. Och det beror helt enkelt på att jag själv varit på många optionsdragningar. Det är så tråkigt att lyssna på en föreläsning. Så att det finns egentligen bara ett sätt. Och det är att göra egna riktiga affärer. För att då går det från det tråkigaste som finns till kanske bland det roligaste som finns.
Och hur tycker du att man handlar med optioner lättast?
Det är att göra extremt små affärer och lägga på en pusselbit i taget. Så att det första, liksom klassiken, är ju att sälja en köpoption mot något innehav.
Mm.
Och sen då steg 2, det är ju att sälja en säljoption mot någonting du gillar, men inte då har någon anledning att köpa då. Men sen då kombinationsmöjligheterna, det är ju som att skriva musik. Jag har ju strategier som kan involvera 5-6 optioner i en strategi då. Du kan ju, det är så många variabler att leka med. Du har ju både tid och lösenkurser och så vidare. Så att.
Ja.
Men jag tänker inte prata mer om det, för att det är någonting att somna till. Man måste göra det med riktiga pengar. Det som talar emot det är att det är rätt höga transaktionskostnader, tycker jag är lite synd. Men, och det är inte så bra likviditet, men det är tillräckligt bra för att man kan hålla på med det.
Men måste man ha någon viss summa, eller när blir det värt?
Jo, jag brukar handla 10 kontrakt som en handelspost och ibland 20 kontrakt. Och det måste väl, gör man ett kontrakt så är det väl, ja, då blir ju transaktionskostnader på gränsen till för höga. Men ur utbildningssyfte kanske man kan handla ett kontrakt då. Men det blir kanske ingen penningmaskin då. Men det beror ju på varifrån man kommer. Man får ju se som att om man, det tar ju ganska lång tid. Men det är ju som allting, om man vill lära sig. Man måste tycka det är kul. Alltså.
Ja, och man måste börja någonstans.
Ja. Jag tror att man skulle kunna lägga upp en portfölj, om man är seriös, i något Excel-ark någonting, och lägga in affärer så som de vore riktiga.
Mm.
Det tror jag man kan göra.
Mm. Ska vi lägga till någonting om riskhanteringen?
Ja, vi kan prata mycket risk som helst.
Jag tänker om vi skickar med en sak till.
Ja, det blir bättre. Ja, men jag har ju långa listor här på saker som är viktiga. Jag tar en sista bevakning av sånt som jag tycker är värt att nämna. Något som jag tycker många missar är ju att komplettera då, framförallt de som inte vill ha, så kanske vill dra ner lite på risken. Det är ju byta lite av aktierna in i high yield. Det pratade vi också om när jag var här förra gången. För att high yield ger nästan samma avkastning som aktier. Och vissa mätperioder så är det ju till och med högre. Men de ligger förvånansvärt nära varandra. Och det beror ju bara på hur mycket historik du, liksom, vilket startord du väljer.
Mm.
Men risken är så oerhört mycket lägre. Och det innebär då att det finns ju något som heter sharp quote. Och sharpkvoten på svenska aktier, trots att börsen har gått så bra, så ligger den ändå bara på 0,7, 0,8, 0,9 någonstans, beroende på vad du väljer för historik. Medan på high yield hamnar du upp mot 1,5-2. Så det tycker jag är bra. Och det beror på att vi har ju ingen tradition i Sverige av high yield. Och sen är det nästa problem, det är att de som säljer high yield-fonder måste göra om produkterna. Det är ju märkligt att man inte har gjort det, eller Finansinspektionen eller någon lagt sig i det. Att man ska inte ha dagligt handlade fonder. Utan man måste ha månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis. Man måste ha liksom inlåsning i dem.
För att likviditeten inte är så god i Norden.
Nej. Och det är det som är den enda, tycker jag, största nackdelen med high yield.
Men då kan man köpa en high yield-fond, eller hur ska man komma åt det?
Ja, det måste bli en fond.
Mm.
Ja,
man köper inte ett... man kan ju köpa det också, men då pratar vi om något annat.
Och sen då, när man gör den här riskhanteringen, det man måste bestämma sig för, det är ju, är du en investerare eller är du en spelare? I mitt fall, jag är ju liksom 95% investerare och 5% spelare. Så att det påverkar mycket hur du bygger upp din infrastruktur. Alltså jag kan ju säga så här, jag tror att den här aktien kommer stiga, men det beror ju bara på att en spelarna köper, och de hoppas på att det kommer in spelare högre upp som köper ännu dyrare. Så att det kan ju bli rätt. Men då får man vara medveten om att då är det inte en investering.
Nej.
För investering bygger ju på underlag i form av värderingar. Då. Ja. Och sen teknisk analys tycker jag ändå är bra vad det gäller riskhantering. För då kan du rationellt och snabbt se saker som kanske har blivit lite högt eller för högt. Och du kan hitta saker som kanske har gått ner lite mycket. Så det är ett väldigt rationellt sätt att titta på risk faktiskt.
Mm. Men vi kan väl knyta ihop dagens avsnitt då?
Ja, en sak till också som är otroligt viktigt. Och då pratar vi inte bara risk, finansiell risk, utan då pratar vi om all form av risk. Jag menar, om du och jag ska ut och åka bil och inte vill hamna i rullstol, då måste vi ju bestämma oss innan vi åker iväg att vi inte ska köra 180, eller hur? Så att själva nyckelordet väl i riskhantering, det är ju proaktivitet. Du måste vara proaktiv. Det stör mig lite att riskhantering blir reaktiv istället för proaktiv. Och det är därför jag menar på att folk måste bli bättre på riskhantering. Så att egentligen, ja, det får väl bli mitt sista budskap här och nu. Men däremot vore det kul att komma tillbaka någon gång och om dina kunder tycker det är kul att skicka in.
Vi kan köra lite frågor.
Ja, men då kan också skicka in bolag som de undrar över liksom vad jag har för målkurser med de värderingsmodeller jag har byggt.
Det kan vi kunna köra om några månader. Ta emot lite samtalspunkter. Det gör vi. Jag tar med mig den. När ska vi göra det här då, tycker du? Någon gång i maj kanske.
Jag sitter ju bara hemma med min konsultfirma så jag kan palla
mig
till en
enorm
storm.
Vi bokar in någon gång i maj så ska jag se till att vi får lite samtals.
Name dropping, eller vad heter det? Bolagsdropping.
Exakt. Mm. Så då har vi alltså fått ett väldigt matnyttigt avsnitt idag. Vi har pratat om dina 10 gyllene regler för bättre avkastning. Vi har pratat lite makro. Vi har pratat dina ränteutsikter. Vi har pratat riskhantering och sen framförallt har vi gått igenom din portfölj. Tack så jättemycket för att du kom hit, Björn, och vi ses om några månader igen då.
Tack själv.
Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.